Vi tonar in. Närbild. Ett par ögon. Kameran zoomar ut och ett ansikte syns. Vi hör inga ljud. Ögonen åker fram och tillbaka, från höger till vänster. Personen ser koncentrerad ut. 30 sekunder förlöper och ögonen granskar vidare. Nu börjar ett svagt ljud höras. Det är ett ljud av tangenter som trycks ner. Kameran zoomar ut lite till och i förgrunden ser vi en skärm som personen sitter bakom. Bakom det tangentbordsknappande personen står 4 andra gestalter. 3 stycken med uniform och en som i första anblick ser ut som en riktig kontorsrotta. Kontorsrottan förflyttar kroppsvikten otåligt mellan höger och vänster ben. Personen bakom skärmen blåser plötsligt upp en stor rosa bubbla med ett bubbeltuggummi. Bubblan sprängs med ett högljutt plopp. Kontorsrottan hoppar till och de 3 uniformsprydda gestalterna tittar nedlåtande på kontorsrottan. Bubbelgummet åker tillbaks in i munnen på personen bakom datorskärmen som tar till orda. Ni har 2 problem. Förmodligen en minnesläcka och ganska troligt ett autentiseringsproblem. Kontorsrottan tittar vädjande på en av personerna i uniform som nickar som svar. Sen säger kontorsrottan: "Vad ska vi göra åt det då? Vi tappar kunder varje dag." "Ja du, det här skulle ni ha tänkt på för länge sedan. Men jag tror jag har en lösning för era framtida problem." Klipp till en hammock. I den sitter Tobbe och Ola och pratar. Det surrar på bordet framför dem. Tobbe tittar på Ola och sträcker sig sen fram. Han plockar upp sin telefon och svarar:
"Ja, det är Tobbe." "Mhm. Ja. Ja, ja okej. Okay. Det kan vi väl."
Han lägger på luren.
"Ola, vi behöver göra ett avsnitt om säkerhet. Eller 3.
Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola och jag sitter i studion med Tobbe. Hej Tobbe!
Hej Ola!
Hur står det till idag?
Det står bra till idag som vanligt. Du har en ny mikrofon dagen till ära och allting.
Jag har en ny mikrofon dagen till ära som upptar halva bilden.
Det ser ut som du ska äta upp den också.
Ja. Det kommer jag göra. Jag känner att jag fastnar med skägget i ibland.
Jaha. Men det gjorde du ju med den andra också.
Ja, det gjorde jag.
Du får börja så här streama med den där sen. Ja. En sån här streaming-mikrofon. Du kan sitta ser och chatta med lyssnarna live eller något.
Ja, det ser rätt präktigt ut. Ja. Vi har ett rätt späckat program idag. Mm. Ska vi kasta oss över dilemmat på en gång?
Det tycker jag.
Och du vet att det du kan vinna är en ryggsäck, ett ridspö, en basketboll eller cykeln.
Eller cykeln.
Kör!
Och den här gången är det du som ska ställas inför ett dilemma och ta ställning till.
Oj, oj, oj. Det här blir spännande. Jag vet ju att du har säkert kokat ihop något riktigt elakt.
Det var mitt elaka skratt. Nummer 1 då. Situation nummer 1. Det är din första dag på nya uppdraget. Projektledaren har precis tagit emot dig i receptionen och leder dig nu genom oändlösa korridorer till ditt nya teamrum. Väl framme visar sig vara ett litet kontor för 2 personer och i kontoret väntar redan din nya kollega. Han reser sig från stolen när du kommer in och kliver med lite sävliga steg fram för att hälsa. Detta är din nya kollega Evert. Evert ler och en svettig hand sträcks fram. Du noterar att Evert inte ser ut att ha duschat på ganska länge. Det långa håret är stripigt och stora lökringar breder ut sig under armarna. Svettlukten är påträngande. Evert öppnar munnen för att säga: "Kul att träffas." Och Med orden kommer en doft som mest kan beskrivas som en blandning av otvättade kalsonger, äldre herre och bajsätande kedjerökare. Du har svårt att hålla tillbaka kvällningarna. Projektledaren förklarar att det är lite ont om resurser just nu, så ni får bara en dator, en laptop. Men eftersom du har fått många rekommendationer på LinkedIn om parprogrammering så borde inte det vara något problem. Evert har alltid varit självgående, men med lite invändning så kan nog också han gå att samarbeta med. Projektledaren lämnar kontoret och stänger dörren bakom sig och du kan inte undgå att få en mental bild av en celldörr som går igen och du är inlåst. Evert säger, ska vi sätta igång?
Usch.
Det var situation nummer ett då. Ska vi se om situation nummer två är bättre? Det är din första dag på nya uppdraget. Projektledaren har precis släppt in dig i hissen och tryckt på knappen -3. Han säger att det är lite ont om resurser nu, men vi har lyckats hitta ett rum du kan sitta i. Eftersom det är riktigt avancerade algoritmer du kommer att få arbeta med att implementera så blir det perfekt att rummet ligger lite avsides så du får lugn och ro att jobba ostört. Väl framme visar det sig vara en betongbunker utan fönster. Mitt på golvet står ett litet skrivbord med en dator och en skrivbordsstol. På väggen hänger en bandaffisch med WASP. Ja, vi har hört att du gillar death metal så vi tänkte göra det lite hemtrevligt åt dig. Visste du att WASP står för We Are Satan's People? Hemskt va? Du kan väl börja med att koppla in datorn. Jag tror att alla sladdar ska finnas där. Sen är det bara att sätta igång. Det går tyvärr inte att trycka ner hissen från den här våningen för knappen är sönder. Men vi kommer ner och hämtar dig vid 12 när det är lunch. Lycka till!
Det är hemskt. För det första, med lite invänjning så kanske Evert blir en liksom...
Ja, han är ju självgående inom citationstecken.
Ja, jag tror att han... Ja, jag tror att de som kommer i närheten av honom också är självgående om vi bara går därifrån. Och sen det här med lite sköna algoritmer i den här tvåan här. Mm. I en bunker.
Utan fönster.
Och dessutom ingen kontroll över min egen situation så att jag får bara vänta på att det kanske kommer någon där.
Jag undrar om det är speciellt lagligt att sätta någon sådär. Finns det inte så här krav att man ska kunna få utsikt eller någonting sånt där?
Finns det några faciliteter där nere?
Ja, det får vi hoppas. Annars ja, kanske du kan kissa i hörnet bara.
Ja, jo. Nej, men det här är ju... Du vet ju hur mycket jag hatar att jobba själv.
Ja.
Det är därför det här dilemmat är så himla... svårt, men jag kommer välja Evert. Mm. Jag känner jag kan förändra den här karln.
En klänypa på näsan bara och så kör ni.
Jag känner att det kommer förmodligen behövas lite mer än en klänypa. Kanske någon form av operation, men jag tror det kommer gå. Nej, men jag tycker att det är så värdelöst att sitta själv, dessutom i en bunker. Mm. Så jag chansar på att det går att förmodligen...
Få Evert kanske, att duscha.
Ja. Jag tror att jag kommer installera en sån här... Du vet som de har på biltvättar. När man åker in i en biltvätt så sprayar det från sidorna och uppifrån.
I dörren bara som man passerar igenom när man går in.
Ja, hem hos honom. Så fort han kommer hem och så fort han går därifrån så kommer han att bli sprayad.
Ja, det är bra.
Det är min plan, ja.
Hur hanterar man en sån där person då? Skulle du vara så här rak och bara säga nu tar du fan och duschar ditt äcklo? Eller skulle jag du tror... väva in det på något snyggt sätt?
Nej, jag tror att jag skulle säga någonting i stil med min erfarenhet är när man ska jobba två personer nära varandra så gäller det att vara extra noga med sin hygien.
Mm. Ja, just det.
Han kanske tycker att han är noga redan.
Yeah.
Men då, därför säger jag extra noga.
Ja. Yeah.
Då kanske han kommer köpa två Wunderbaums och hänga under armarna eller något sånt.
Ja, han verkar ju ändå öppen för att lära sig parprogrammering så att det kanske går att väva in det som så här, lektion nummer ett. Nu ska vi gå och duscha tillsammans. Ja. Det kanske inte heller är bra förresten.
Vi kanske tar separata duschar. Mm. Ja, nej, men jag tror det. Situation ett. Mm. Som sagt, späckat schema. Mm. Vi ska zooma in lite också. Mm. Du hade ett bra förslag, tyckte jag.
Mm. Det var... Jag tänkte vi skulle zooma in på jakrakning.
Ja, just det. Vad är det för någonting då?
Det är väl egentligen... Det är väl saker man ibland måste göra för att göra något ännu bättre sen. Skulle man kunna beskriva det så?
Ja, det känns ju som en sån här... Uttrycket kommer väl ifrån det här djuret som är väldigt hårigt, och det känns som att det är en uppgift som aldrig tar slut.
Och jag kom att tänka på det här härom dagen, för jag satt, mina barn har spelat Minecraft i många år, men de har alltid spelat Creative, där du har full tillgång till allting. Och nu var det någon klasskompis som hade pratat om survival istället, så då ville de testa det, där man kan levla och få erfarenhetspoäng och grejer. Och så är det ju monster och stuff också. Och framförallt så måste du ju samla dina egna material där för att kunna bygga. Och det där tycker ju de är helt värdelöst. Medan jag insåg att jag tycker det är ganska trevligt att så här gräva gångar och bara så här nöta någon timme, bara hugga sten liksom. Det är ju en form av jakrakning liksom.
Ja, men det är ganska... Ja, det känns ganska trevligt ändå som du säger. Men ibland så kör jag mig rakt ner i en sån där och håller på med den hela tiden, den uppgiften.
Ja.
Så det blir liksom en grej i sig att jag ska samla upp och sortera alla de här mineralerna och stenarna och prylarna och göra andra saker.
Ja. Det är ju just i Minecraft så har man ju det där att man kan, det är lite lotteri att stöta på så här. Bokstavligt talat stöta på guld eller diamant. Så att det är ju, man får ju lite så, samlarhjärnan går igång lite på det där. Så är det väl inte alltid när man håller på med jakrakning. Men av någon anledning så ibland, vissa uppgifter så där, även inom programmering och så, kan man sätta sig och bara raka, även fast det kanske går att automatisera eller göra på bättre sätt. Men av någon anledning så ibland så bara fastnar man i det där att sitta och nöta.
Ja, det känns ju som att det kan vara lite meditativt.
Ja.
Och sitta och göra någonting och sitta och filosofera när du egentligen... Jag menar, när jakrakningen glider över till någon form av prokrastinering.
Ja.
Det är väl då det känns i efterhand kanske improduktivt, eller om det kommer någon förbi och undrar av, vad håller du på med, Tobbe? Här sitter du och gör ingenting.
Precis.
Och du bara, jo, jag samlar diamanter.
Ja. Det är ju liksom, det är ju ja, precis, prokrastinering. Det är ju en form av dumsurfning liksom. Man lägger en timme på att göra det där fast man egentligen inte, man skulle kunna göra det mycket mer effektivt. Men ja, man slipper använda hjärnan en timme liksom.
Ja, men vi pratade ju lite grann om det i förra avsnittet, om hur hjärnan funkar.
Ja.
Och hjärnan gillar ju lite variation. Och då kan det ju vara så att det finns ju någonting som triggar när du håller på, till exempel i Minecraft då, att du kan hitta när som helst kan du stöta på någonting. Lite slumpmässigt. Undrar om det är så när du sitter och programmerar också. När som helst kan du stöta på en insikt eller...
Förmodligen. I de flesta uppgifter så är det nog så.
Och det är ju faktiskt ganska tillfredsställande. Ja, nej, men jakrakning. Ibland är det tillfredsställande. Ibland känns det som att hjärnan loggar ut och bara... Nej, nu gör jag något annat. Jag orkar inte.
Ska vi kasta oss på huvudämnet?
Det tycker jag. Vi ska prata om säkerhet idag. Fast med en liten twist, eller hur ska vi kalla det? Hur vi designar oss fram till säkerhet.
Ja. Det blir väl... det här är ett ganska stort ämne. Så det känns som att idag kommer vi så här kratta mattan lite för framtida avsnitt. Eller
vi lägger en, ja, vi lägger en så kallad grund. Jag tänkte jag skulle måla upp ett litet scenario här för dig, Tobbe. Du kommer till ett nytt projekt eller ett nytt ställe. Projektledaren säger, tjena allihopa, det här är Tobbe, här är gänget. Du har precis kommit in i fas, vi är i en fas där vi ska göra en liten genomlysning av våran produkt här. Och sen så kommer lite åtgärder. Hur tänker du då?
Ja, genomlysning är inte ett trevligt ord tycker jag. Men...
Nej, det håller jag med om. Jag har hört det här. Att nej men, ja, det här är i princip klart nu. Nu ska vi bara testa lite grejer och kolla att det är säkert.
Ja.
Och den här tänket då på säkerhet, hur är det? Så här, nej men, oj, vi har kommit på att det kanske är någonting med det här. Ja, ja. Men säkerhetstänk, det får nästan alltid den här låga prioriteten. Det är ju inte det som är viktigt.
Nej.
Vi har ju en tillämpning, det ska ju göra grejer. Vi har också någon form av ointresse från vissa delar, förmodligen av organisationen, som inte vill hålla på med säkerhet. De kanske inte känner att de är kapabla.
Jag har för mig att i urprojektet hade vi en sån där, ett typexempel på det där. Jag har för mig att vi i princip hade en story som blev liggande. Så var typ, lägg på säkerhet, ungefär.
Ungefär så. Då är det ju liksom en feature, säkerhet, tycker folk.
Ja.
Och, eller att experter kommer in och säger åt utvecklare att nu måste ni börja tänka säkert. Säkerhet. Jaha. Okej, hur ska vi tänka då? Eller att chefer kommer in och säger åt anställda. Eller att de anställda säger att men vi kan inte det här, vi måste anställa en säkerhetsexpert.
Ja.
Och då har vi det här att vi, det är features eller stories eller något liknande. Och jag kommer ihåg hur jag kanske i sent mellanstadie byggde en på träslöjden, en låda.
Mm-hmm.
Och den här lilla lådan, den hade gångjärn. Så du fick designa den här lådan från början. Så hade den gångjärn och ett litet lock. Och på det här locket så satte jag en hasp som man kunde sätta för trägen med ett hänglås på.
Mm.
Så hade jag köpt ett litet hänglås. Jag tror faktiskt att jag hade ett hänglås hemma, men ja, det tänkte jag att jag skulle använda till den här lådan. Det var jättebra. Så jag satt in. Hänglåset passade ganska bra, såg ganska fint ut. Och sen satt jag och lekte med det där. Och så märkte jag att jag kunde dra upp hänglåset med bara händerna.
Supersäkert!
Nej, inte direkt. Så att jag kände, vad tusan är det här? Jag måste ha ett större hänglås. Jag måste tänka lite säkert. Så jag frågade pappa liksom, kan jag få ett större hänglås? Kan jag få ett hänglås? Han bara, vad ska du med det till? Jag vill ha det på min den här. Han bara, okej. Okay. Så fick jag ett hänglås och så satt jag där. Ja, det fanns ju ingen möjlighet för mig att dra upp det där hänglåset. Mycket säkrare förmodligen.
Mm.
Sen satt jag och lajade lite med det. Men så såg jag att, vad fasiken. Med en helt vanlig skruvmejsel så kan jag bara skruva upp gångjärnen.
Skruvarna satt åtkomliga från utsidan liksom.
Ja visst, ja. Och så tänkte jag, men vad tusan är det här? Ja, hade inte min träslöjdslärare kunnat liksom säga någonting?
Säkerhetsbrist i designen.
Hade vi inte kunnat anställa någon som hade sagt åt mig att tänka på säkerhet?
Ja.
Vi måste anställa en säkerhetsexpert här. Problemet var ju att jag hade inte tänkt på det här från början.
Mm.
Och förmodligen så var det inte ens lämpligt att ha hemligheter i en sån här låda.
Nej.
Jag kom också på att om man lade in lappar där, då kunde jag vända lådan upp och ner och bara liksom få lappan att trilla ut. Så att, och lite grann på det här sättet tror jag att det är. Jag tror att företag resonerar ungefär så här. Vi slänger på det här i efterhand.
Mm.
Och det är för att de ser på säkerhet som någon form av features.
Mm.
Vi fixar det i efterhand, eller vi fixar det efterhand med lite grejer. Men egentligen så vill vi ifrån det här och vill göra det till en angelägenhet istället. Att alla tänker på säkerhet hela tiden. Så här, vi ska se till att det här funkar på ett säkert sätt. Vi går ifrån ett funktionsfokus och till att vi liksom fokuserar på att vi är istället angelägna om att vi har en säker produkt. Och när vi pratar om den här typen av angelägenheter så finns det tre olika typer. Mm. Eller egentligen fyra, men jag tänkte jag skulle lista de här då. Som är typiska säkerhetsangelägenheter som vi pratar om. Det är konfidentiell, integritet, tillgänglighet och en fjärde faktiskt som är spårbarhet. På engelska blir den här förkortningen CIA plus T. Det låter ju häftigt. Confidentiality, integrity, availability och traceability. Men på svenska så har vi förkortningen KITS. Det låter också rätt tufft tycker jag.
Mm. Lyckades du inte få det till FRA då?
Ja, kanske. Vi får fundera på det. Men vi har det här och konfidentialitet, det pratar vi om ungefär som en journal. Vi ska hålla saker hemligt. Vi vill inte att det läcker ut att Ola är en sängvätare. Det ska stå i journalen bara. Mm. Och vi vill inte att saker och ting ändras. Och det har att göra med integritet. Och till exempel rösträkning. Vi ska hålla ett val. Vi ska välja ut en ny ordförande i superintelligenta klubben. Och Tobbe är ganska säker på att han kommer bli ordförande. Så han är jävligt väldigt, väldigt angelägen om att det kommer inte ändras det här. Det är allas röster. Mm. Man kan inte fejka till sig någon klåpare som sitter vid bordet där och är ordförande. Sen har vi availability eller tillgänglighet som handlar om att få information i rätt tid. En brandbil vill veta var det brinner. Och det vill vi veta nu. Det räcker inte med att vi får den informationen om 2 dagar.
Nej.
Då dyker vi upp där om 2 dagar och ser liksom bara en askhög. Ja. Tappar vi lite i förtroende. Och sen har vi det sista då. S-et, spårbarhet. Och det handlar om att vi ska kunna spåra vem som till exempel har lagt till information. Eller tagit bort information. Eller vem som tittar på information.
Mm.
Det var lite av en ögonöppnare för mig att ibland är vi faktiskt intresserade av vem som tittar på saker och ting.
Mm.
Varför är Tobbe inne och tittar på Sven Persson i det här systemet så många gånger? Ja, nej, men det visar sig att Sven Persson är Tobbes nya granne och han vill kolla upp honom lite grann. Och så är Tobbe en väldigt nyfiken kille.
Ja.
Och då vet vi att ja, nej, men du ska inte göra så här, Tobbe. Du bara, ja, men jag är ju så nyfiken på honom.
Vadå, är det olagligt eller?
Ja, det kan vara det. Kan vara det. Så om vi ska försöka gå från det här feature-tänket eller funktionstänket till det här angelägenhetstänket, då behöver vi byta ansats. Vi behöver liksom bestämma oss för att göra på ett annat sätt. Och då behöver vi istället för att tänka features, då tänker vi design.
Just det.
Jag ska förklara lite grann vad design är. Vi ska skifta fokus till design. Design, det är mycket mer en process än någonting annat. Design har att göra med syntax, sakerna vi skriver, hur vi lägger upp våra dataprogram. Det har att göra med struktur, tänk en paketstruktur, klasshierarkier. Det har att göra med flöde, ifar, när vi bestämmer oss för att ha ett villkor. Det är design. Läsbarhet, så namngivning av variabler och klasser, funktioner. Det är också design. Så jag skulle vilja definiera design i det här sammanhanget då, som saker som innefattar aktivt beslutsfattande.
Mm, just det.
Och det är i princip det vi gör hela dagarna.
Japp.
Så vi har skiftat från fokuset från en feature till att tänka på hur vi designar.
Där kommer jag ihåg när du och jag skulle visa för teamet ur projektet hur TDD funkade. Eller hur pingpongprogrammering funkade. Mm. Och den första kommentaren när vi var färdiga var att vad mycket designbeslut ni tog hela tiden.
Mm, det kommer inte jag ihåg, men ja, så är det ju.
Att ni designade ju koden hela tiden liksom. Och jag tror att i det här fallet så var det en dålig sak, tyckte den här personen. Medan vi tyckte att det var ju jättebra att låta, att låta koden designa sig själv liksom, genom testerna.
Ja, det är, som du säger, det är massa mikrobeslut som fattas hela tiden. Och jag tycker det är trevligt. Mm. Det betyder att vi kan ändra oss på vägen.
Ja, precis.
Tänk dig då att vi sitter och funderar över en user-klass. Hur ser en typisk user-klass ut? Har du det i ert system till exempel?
Ja, det har vi nog faktiskt. Det var typ så här, string username, string password.
Ja, precis. Ja, och det är så här. Ja, nej, men det är väl en... Kan en username vara null?
Nej. Möjligen på en användare, fast det verkar rätt orimligt att ha noll.
Ja, precis. Så designen liksom, den är central för att utveckla enkelt. Och det leder också till affärs- och säkerhetsfördelar automatiskt när vi gör det här. Vi kommer på liksom att nej, men ett username, det kan inte vara tomt.
Nej.
Om vi är tvungna att prata med någon som äger problemdomänen, så att säga, det som kallas för produktägare, eller om det är flera. Och det leder oss in på ett domänfokus, och det här domänfokuset, det löser automatiskt problem med säkerhet, som gör att vi kanske inte kan ha två likadana usernames. Det löser också problem med skalbarhet, kommer vi se. Och sånt tillsammans med tillståndslöshet eller immutability, sånt är väldigt svårt att lägga på efterhand. Mm. Men om vi byter till ett designfokus, då kommer vi se att vi löser en himla många fina problem. Så innan vi går in på hur vi tänker oss att vi resonerar kring design och det här domäntänket, så skulle jag vilja ta upp ett exempel från Amazon. Om du kommer ihåg Goikos bok som vi läste, och sen så gjorde vi ett program omkring hur datorer och människor interagerar och hur det blir så himla knasigt ibland.
Mm, just det.
En gång i tiden så kunde folk på Amazons sajt köpa minus en bok. En form av icke-bok. Mm. Eller en anti-bok. Man sitter ju och fnittrar åt det här. Mm. Eller ja, jag tycker det är kul. Minus en bok, vad tokigt. Det kan man ju inte köpa. Men efter att den här berättelsen är klar, så kommer vi förstå att alla systemen lever i samma lögn. Det är ungefär som Matrix. Mm. Det går ihop på ett konstigt sätt. Så tänkte jag ha nätaffären. Amazon eller vilken nätaffär som helst som säljer någonting. Köper två böcker, kostar 300 spänn. De här böckerna går ner i ekonomisystemet. Ekonomisystemet har en koppling till en betalning och en liggare. Betalningarna går via Mastercard och Visa. Och det skickas en betalningsförfrågan till den här personen då som har uppgivit sitt Visakortsnummer eller Mastercardnummer. Mm. Det går också en liten grej ner till kommunikationen till lagret.
Packa böckerna.
Lagret ska packa böckerna. Ett lagersaldo ändras. Du har 18 böcker i lager. Ta bort två böcker. Du har 16 böcker i lagret. Fine. Du ska upprätta en fraktpost i det fraktsystemet. Du plockar ihop de här grejerna och det ska utfärdas en fraktorder, så sätter du den på en kartong och sen så trycker ni två böcker och sen så skickar du iväg det här. Det är fint, det funkar. Men så bestämmer sig någon för att köpa minus en bok. Vad händer då? I ekonomisystemet, då blir det ju, istället för att du ska dra pengar, så krediterar du ju folk. Ska de här pengarna gå ut till det här Visakortet? Ja, det finns system som grejer det, som automatiskt krediterar ditt kort. Lagret då, vad händer där? Ja, har du 18 böcker och så blir det minus plus minus 2. Mm. Då har du 20 böcker. Mm. Ja, det funkar ju. Och det här fraktsystemet då, eller de här som skriver fraktsedlar och ska plocka ihop det, men förmodligen så skrivs det någon litet felaktig rad i någon logg där, säger så här, minus 2 böcker funkar inte. Och vem sitter och tittar på loggen i den lilla dosdatorn som står där nere? Och lagersaldon, ja, det går från 18 till 20. Ja, det är väl någon som har slarvat bort 2 böcker. De kanske är skadade. Det är kanske någon omotiverad personal som stjäl böcker. Mm. Som tycker att det är en rimlig grej.
Dags för inventering.
Ja, inventerar, och så märker vi att ja, men, oj då, det är 4 stycken böcker som diffar.
Jag skulle säga det optimala, det hade ju varit om utvecklarna som utvecklade just packsystemet hade gjort abs på antalet eller något sånt där, så att det blev positivt där. Då hade man kunnat köpa minus 10 böcker, få tillbaka pengar för 10 böcker, men samtidigt få 10 böcker skickade till sig.
Alltså, jag är övertygad om att det här händer i verkligheten. Mm. Att folk bestämmer sig för, nej men, negativt antal böcker, det går inte att ha. Mm. Och det går inte. Så då gör vi abs där, och då blir det konstigt. Men det mest av allt vill illustrera här, det är att alla system lever i samma lögn, i samma villfarelse. Vi lever i Matrix, vi har tagit fel piller. Mm. Och då ställer vi oss frågan då, hur blir det så här? För så här blir det. Att vi skulle vilja illustrera det med ett exempel. Mm. Vi försöker representera pengar. Och så ställer vi oss frågan så här, pengar, vad är det för någonting? Ja, men pengar är ju, det är kronor och ören här i Sverige. Ja, kronor och ören. 14,50. Ja, men det är ju jäkligt likt en float. Du skrattar, Tobbe, varför då?
14,5.
Ja. Är inte det en float?
Jo. Va? En float av vad är frågan.
Ja. Sen de flesta vet att det är en riktigt dålig idé, för att det kan bli avrundningsfel här. För datorer jobbar inte riktigt bra med avrundning. Nej. På float. Så då tänker jag, okej. Jag har lite erfarenhet här. Vi representerar det här som bara ören. Så 14,50, det är alltså 1450 öre. Perfekt. Det är en integer alltså.
Ja.
Pengar är, vi representerar det som ören bara. Ja, och någonstans här så slutar faktiskt datamodelleringen i många fall. Mm. Och då har vi inte kommit någonstans på djupet. Då har vi en tunn modellering. Problemet med antiböcker, det är att det är en tunn modellering. Mm. Vi har inte gått på djupet. Vi måste gå djupare än så med böckerna. Och i andra system också. Vi måste ställa oss frågan. Integer, är det verkligen en bra representation för pengar? Nej. Money.
Ja, för du vill ju ha mer valuta och allting sånt där liksom.
Ja.
Inbakat
i det. Och så kommer vi till det här. Kan vi ha negativa pengar? Ja, det kan vi faktiskt ha. Eller är det så att vi subtraherar pengar från andra pengar? Mm. Tänk dig tåg. Du jobbar med ett system, ett tågsystem. Mm. Tåg har nummer, eller hur? Mm. Oftast ett nummer, en representation, och det brukar vara nummer. Tåg 425 mot Göteborg. Mm. Eller vad det nu är. Det här numret är en integer. Tunn modellering återigen. För att om du tar ett tågnummer och så lägger du till ett annat tågnummer. Mm. Det känns inte rimligt, eller hur?
Nej.
Du kan inte addera 2 tågnummer. Vad blir det? Tåget mot Göteborg plus tåget mot Stockholm. Nej, det går inte. Så det finns ingen add-funktionalitet, ingen plus. Du kan inte plussa ihop 2 tåg.
Nej.
Och samma sak är det med pengar. Du arbetar med pengar. En summa plus en annan summa pengar. Eller en peng plus en peng blir en annan summa. Men sen kan du ha olika, och det här insåg jag för några ett litet tag sedan att vi har olika typer av pengar i vårt system. Vi har ett saldo, det är en typ av peng. Vi har en avgift, det är en typ av peng. Vi har en delmängd, en ränta av en annan peng. Då börjar vi gå ner på djupet. Vi har gått från float då, till integer, till money, till avgift. Där har vi en lite djupare modell.
Just det.
Då undrar ni så här, okej, hur kommer vi hit? Hur kommer vi till en djupare modell? Ja, det är inte så svårt. Vi designar hela tiden och då involverar vi folk i designprocessen. Och då kan det se ut någonting sånt här. Två stycken personer pratar med varandra. Det kan vara en produktägare och en utvecklare, en testare, en utvecklare, en testare, en produktägare. Så här, så säger en person, kan vi ha vem som helst som kund? Ja, det kan vi. Nej, det kan vi inte. De måste bo i Sverige. Okej, så vilken person som helst som bor i Sverige kan vara kund? Ja, hur vet vi att de bor i Sverige? Är de skattskrivna här? Nej, det räcker med att de har ett svenskt personnummer. Då får de bli kund hos oss. Okej, personnummer säger du. Men kan vi ha kunder som är omyndiga? Nej, just det. Nej, det kan vi inte heller. De måste vara över 18 år. Intressant. Och då tänker vi så här, ett personnummer över 18 år, då ska inte vi kunna konstruera personnummer som är under 18 år och som inte är svenskt. Redan där har vi ju personnummerklassen då, som vi tänker oss. Börjat säkra upp systemet. Och det här leder oss till DDD.
Domain driven design. Det har vi just pratat om i något avsnitt. Men alldeles för lite. Det är ett viktigt ämne. Och stort ämne.
Ja, det är ett stort ämne och ett viktigt ämne. Så jag tänker oss att vi pratar lite grann om DDD här nu. Och fortsätter lägga grunden lite mer. Sen bryter vi där och sen kommer vi gå in på djupet i hur pratar vi, varför använder vi DDD när vi designar och hur gör det saker och ting säkert. Men nu pratar vi lite grann om en domänmodell. I DDD så är det centralt att vi pratar om, det är domain-driven design eller domän-driven design. Vi pratar om vår domän, vår problemdomän. Din problemdomän handlar om möbler. Min problemdomän handlar om pengar. Men pengar i ett sammanhang som kunder sätter in och tar ut pengar. Du skulle kunna ha en domänmodell som handlar om pengar fast i Riksbanken. Om du har ett system som har hand om sedlar och mynt. Då kan du ha mynt eller sedlar som har en egen identitet. Alla sedlar har ett serienummer. Då är en 500-ring inte lika med en 500-ring. För det är två olika 500-ringar. Men i mitt system, då är 500 spänn lika med 500 spänn. Vi vill ha en domänmodell som är enkel. Men den måste sätta fokus på det som är viktigt. Är en 500-ring lika med en 500-ring? Eller är en 500-ring inte lika med en 500-ring? För det måste vara strikt också. Och det måste vara basen för kod. Och kod, vet vi som programmerar, är otroligt petigt. Ett kommatecken kan göra att saker och ting verkligen ställs på sin ända. Men en domänmodell, vi måste förstå den. För annars blir den inte användbar.
Nej.
Och den måste innehålla ett språk som stödjer samtal. Ett exempel från närtid. Vi hade ett språk som inte stödjer samtal på ett bra sätt. Vi saknade lite terminologi. Vi saknade ett ord för vad händer mellan folk har skickat in en låneansökan och den är utbetald. En ansökan var ganska tydligt om vad det var. Ganska tydligt säga. Och ett lån var ganska tydligt. Men vad hände däremellan? Det fanns inget bra ord för det. tills vi lanserade ordet offert. Då började saker och ting falla på plats lite mer.
Just det.
Ett ej utbetalt lån pratade vi om förut.
Ja, det är lite krångligare.
Ja, vad är ett ej utbetalt lån? När blir det ett ej utbetalt lån? Blir det när så fort ansökan är komplett?
Och varför är det inte utbetalt? Är också
ja, sån... precis. Ja. Och ska ett icke utbetalt lån ha en identifierare? Mm. Ja, det behöver det ha. Men vad är det för inte identifierare? Och så ställer vi oss de här frågorna och då kommer vi till den här djupare modellen. Mm. Och det gör saker och ting så mycket enklare att resonera kring.
Jag tror vi saknar någon sån där terminologi också i våran, den applikationen jag jobbar mycket med. Mm. Där är det ju, därför att det är ju en applikation som hanterar användare. Men sen är det ju användare som använder applikationen också. Och det där är ju egentligen, det är ju, kan vara samma användare men behöver inte vara samma användare. Och det är alltid, har alltid varit så här, när vi säger användare, vad menar vi då? Liksom?
Ja. Ni har väl förmodligen två olika typer av användare?
Ja, typ en så här inloggad användare och en hanterad användare eller något sånt där. Men de skulle behöva ett bra substantiv. Liksom,
ja, precis. Exakt. Det är ett bra ord. Alltså, eller ett bra liksom, distinktion. Vi behöver ett substantiv här. Mm. Inom DDD så pratar man om värdeobjekt. Och det är saker som kanske saknar identitet. Men värdet är definitionen.
Ja, just det.
Och sen har vi entiteter. Och sen har vi entiteter. Och entiteter kan i sig ha värdeobjekt. Och de här entiteterna då, det är de jag tror du menar. Alltså substantiv kan vara antingen eller.
Just det.
Vi kan ha en användare. Vi kan också ha en money eller en peng. Här har du substantiven, men de delas upp i entiteter och värdeobjekt. Entiteter, de kan ha andra entiteter i sig eller värdeobjekt. Jag tänker mig en aviadress. En aviadress har en gata, ett postnummer, ett namn och en postort. Mm. Namn kan vara av ha två saker, det kan ha förnamn, efternamn, kanske ett mellannamn. Mm. Medan en gata, det kanske bara är en gatuadress. Och det är ett värdeobjekt.
Just det.
Så det är en liten hierarki där. Så de här substantiven då delas upp i två typer. Sen så måste vi tänka på den här identiteten. Är det en global identitet eller en lokal identitet? Med global menas att den kanske har ett värde. Den kanske är unik utanför vårt system. Till exempel som ett personnummer. Eller så är den unik inne i vårt system. Kanske ett objektnummer på en möbel. Värdeobjekt däremot, de har ingen identitet. Och så värdet är definitionen. Och då var återigen tillbaka på pengar, till exempel. I vårt system, då är en 500-ring. Det är liksom värdet i definitionen. Det här värdeobjektet är liksom 500 pengar. Det är oföränderligt. Och det kommer vi prata lite mer om, det här med immutability. När vi har gjort ett värdeobjekt så kan vi inte förändra värdet på det. Det är liksom en konceptuell helhet. När vi pratar om de här entiteterna och värdeobjekterna, då behöver vi ett sätt att så vi otvetydigt vet vad vi pratar om. Om det skulle bli en diskussion om någonting. Och då behöver vi det som är på engelska heter ubiquitous language.
Allestädes närvarande språk.
Ja, det är väl ett fint ord. Mm-mm. ANS har jag skrivit här. Men ett allestädes närvarande språk. Varför behöver vi det då? Jo, vi behöver det för att vi använder det när vi har diskussioner.
Mm. Så att alla parter kan prata samma språk.
Precis. Experter pratar det här. I ditt lag, i ditt arbetslag så pratar vi det här språket. Och vi har en modell som använder det här språket. Vi har kod som använder det här språket. Vi har tester som använder det här språket. Och vi har så kallade krav eller user stories eller hur vi nu arbetar som uttrycks i det här språket. Så när jag säger konto, då vet du Tobbe vad jag menar för konto. Och behöver jag vara precis så är jag det. Så att du tänker, jo men Ola, vilket konto menar du nu? Menar du ett konto där personen, det som jag är inloggad med just nu när jag sitter och ändrar andra konton? Ja, det menar jag. Och sen så märker ni att hela tiden så behöver ni precisera det här. Då kanske det saknas ett substantiv.
Ja.
Då kallar ni kanske bestämmer för att men det är autentiserad användare. Och det andra är användare. Och här kommer vi in på ett av mina stora insikter här nyligen. Att dry, den här don't repeat yourself. Det handlar om semantik. Inte syntax.
Mm. Just det.
Så vi vill inte upprepa semantiska saker. Men det är okej om syntaxen ser likadan ut här och där. För det representerar två olika saker.
Mm. Jag tänkte på det här med tunna och feta modeller, eller vad säger man?
Ja, djupa kanske.
Djupa modeller. Vi har ju ett till exempel där ifrån urprojektet. Där vi hade det här Attribute Framework. Kommer du ihåg det?
Ja. Mm. Det var vad det... Namnet säger vad det var.
Ja, precis. Det var ju bara så här objekt med attribut. Vi hade en ständigt pågående diskussion där hur djupt vi ville ha den där modellen.
Mm.
Vi var ju vissa som ville ha en ganska djup modell medan andra ville ha en väldigt så...
Grund.
Ja, precis.
Inse att det är djup och grundmodell, inte tunn modell, utan grund.
Ja, just det. Där man i princip bara hade attribut på objekt.
Det tog mig jättelång tid att förstå egentligen vad vi höll på med.
Mm, precis. Hade du några exempel på domänobjekt som var lite djupare där?
Jag har för mig att vi hade någonting som kallades för emittrar och hot.
Ja, precis. Det här handlade ju om radarer och radarvarnare på stridsflygplan och sånt där.
Mm.
Topphemliga saker. Men... jag vet att vi har pratat om det tidigare. Vi gjorde någon export. För det här datat som man bollade med i vår applikation skulle exporteras till en fil som sen skulle laddas in i ett stridsflygplan. Och den där exporten, då gjorde vi en liten egen domänmodell där för att förenkla den exporten, vad jag minns.
Mm.
Och där vi fick liksom lite mer fria tyglar och då gjorde vi en ganska djup modell.
Ja, du kunde... Då blev det lättare för mig i alla fall att förstå när det här språket kom fram lite tydligare. Mm. Jaha, så den hör till den. Det var hierarkier vi pratade här ju.
Mm.
Och då förstod jag att okej, den där kan ju inte ligga under den. Det blir ju helt tokigt.
Mm.
Om vi ska försöka överföra det här till någon annan form av domän så skulle vi kunna prata om hierarkiska modeller i företag.
Mm.
Och då tänker vi oss att vi har ett företag. I företaget så finns det en vd. Vdn bossar över kanske alla C-levels chefer, så att säga. De här ekonomichefen, utvecklingschefen och vad det nu finns för chefer på den här C-nivån som man pratar om. De bossar över andra. Och då har du en hierarki där. Och då, om vi fortsätter på den här metaforen då, så förstod jag att okej, en utvecklare sitter inte på toppen i den här hierarkin.
Mm.
Utan jag förstod att okej, den här kan bara befinna sig under utvecklingschefen bossar över utvecklare.
Mm.
Ekonomichefen bossar över ekonomiassistenter etc. Mm. Kan en ekonomiassistent ligga under utvecklingsavdelningen? Nej, det kan det ju inte. Det förstod jag då.
Mm, precis.
Så när vi har en för grund modell, då har vi också svårt att prata om det, uttrycka det och i krav etc.
Mm. Och det är lätt att man går bort sig, att man pratar förbi varandra eller pratar om fel saker.
Ja, extremt lätt. Så, vi pausar där. Mm. Och i nästa avsnitt, då kommer vi gå igenom lite mer på djupet. Hur skriver vi kod som uppmuntrar allt det här säkerhetstänket som vi har lagt en grund för nu? Med det sagt så skulle jag vilja slå ett slag för våran konferens.
Mm. Som brukar vara i september, men som i år är lite framflyttad till november istället.
Mm.
12 november, va? Torsdag.
Ja, och när det här avsnittet spelas in så finns det fortfarande platser kvar där. Mm. Vi brukar ha en väntelista.
Ja.
Så hör er för när ni hör det här och kolla hur ser det ut med biljettstatus nu. Och vi kommer ha ganska generösa avbokningsregler. Vi vill också slå ett slag för våran fina, vad ska vi kalla det, tävling eller klistermärksutdelning.
Ja. Sprillans nya klistermärken, de har precis gått i tryck, eller hur?
De har precis gått i tryck och jag hoppas att de anländer här i veckan faktiskt.
Ja. Så då kan ni ha chansen att få ett rykande, fortfarande varmt ifrån tryckeriet.
Ja, när det här sänds, då har vi klistermärkena färdiga att skickas ut. Och hur lägger man vantarna på ett klistermärke då?
Vi sa i förra avsnittet att vi gärna ville få en liten historia om någonting som rör mjukvaruutveckling som gör er glada.
Mm. Vi kör vidare på det spåret helt enkelt.
Ja.
Skriv en liten historia till oss. Eller peka på någonting som det här gör mig glad. För att vi tror att delad glädje är dubbel glädje.
Ja. Och då kan ni skicka det antingen på Twitter. Så har vi @vag_74 till podden. Vi har @Elnestam till dig och @TobbeAnderberg till mig.
Mm.
Eller så kan man skicka det till podd@agical.se på mail.
Ja.
Om det är en lång historia, över 140 tecken. Nej, det är inte. Det är mer än 140 tecken nu på Twitter.
Ja, men jag tror att långa historier gör sig bra i e-postformat.
Ja.
Med de orden så tackar vi för den här gången.
Mm, tack så jättemycket.
Tackar. Hej då.
Hej då.